En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Alltså Gustav Vasa, tillbaka till honom alltså. Han var ju känd för att vara ganska snål, skulle man kunna säga, men sparsam. Men just vad det gäller liksom sötsaker och lyx, så han var ju beredd att spendera liksom hur mycket som helst nästan. För det handlar ju om att han ville skapa ett hovliv enligt europeiskt mönster. Han vill ju verkligen bli liksom en första bland första. Så han äter ju gott, han äter lyxigt. Han älskar marsipan. Han älskar mandelkonfekt, han älskar bröstsocker, ingefärskonfekt, nejlikkonfekt, dricker gärna mjöd sötat med honung. Han älskade sött vin, så kallad bastard, som importerades från Spanien. Man genomför ju en gravöppning på 1940-talet. Synen är ju skrämmande. Han saknar ju i princip helt tänder i överkäken. Och i princip i hela underkäken också. Så han måste ju haft, och han har ju de här kraftiga infektionerna som sagt. Så han måste ju haft både värk och en, ja, inte alltid genom angenäm andedräkt kan vi ju anta.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Hej Andreas!
Tjena Olle!
Jag tänkte jag skulle börja med att ställa en ganska personlig fråga.
Aj då.
Ja, hur ser din relation till socker ut?
Oj då. Ja, alltså jag var nog en riktig sockergris som barn. Alltså av värsta sort egentligen. Och som jag minns det så var det någonting som uppmuntrades ganska aktivt av min farmor och farfar. Födda på 20-talet. Som då verkligen tillhörde den här sockergenerationen. Eller vad man ska kalla det för. Alltså de hade socker på allt. De fikade kanske 4-5 gånger om dagen. Jag kommer ihåg att farmor, hon sockrade makaronerna. Till och med. Och jag kommer dessutom ihåg att bägge två hade löständer och var liksom, vad ska man säga, stolta innehavare av ett par löständer. Det var på något sätt väldigt rationellt för dem att ha de här löständerna som jag kunde ta av sig på kvällen och stoppa in igen på morgonen när dagen började. Men jag kommer också ihåg att det var någon slags, min sockerkonsumtion blev någon slags slagfält, för mina föräldrar tillhör en helt annan generation. Och de tyckte att det var väldigt bekymrande, så det blev tidigt politiserat i mitt liv, det här med socker. Jag vet dock inte om det blev något trauma, men idag så har jag väl en ganska försiktig, skeptisk inställning till socker. Jag har andra laster som jag ägnar mig åt.
Det är spännande du säger där, just den här spänningen mellan generationer och synen på socker. För att jag tänker att vi ska prata om socker idag och sockerkonsumtionens historia och sockerkonsumtionens konsekvenser på olika vis. Och sen är ju sockret som sagt var intressant eftersom det är, man kan väl säga att sockret har gjort en slags omvänd klassresa. Alltså från att ha varit en mycket exklusiv och luxuös produkt för ett fåtal till att bli tillgängligt för alla. Från att ha betraktats som höjden av lyx och förfining till, och rent av nyttig och medicinskt användbar, till att ha blivit ett folkhälsoproblem. Så jag tänker att det är det vi ska liksom låta samtalet kretsa kring idag.
Spännande.
Jag ska ju också kanske då säga någonting om min egen relation till socker. Precis som du, när jag var liten så var jag svårt förtjust i socker. Jag har alltid haft ganska goda tänder. Däremot så blev jag en smula rundnätt av detta sockerintag. Och idag är min relation till socker i stort sett obefintlig faktiskt. Jag måste akta den för den eftersom jag sedan ett antal år tillbaka har diabetes. Så jag skyr det här vita raffinerade sockret som pesten nära på. Men jag tänker mig att vi ska inleda med en tidsbild som vi ju brukar göra.
Mm.
Och jag ska introducera er till en inte helt okänd herre. som inte var rädd för socker, utan som snarast var ganska svag för sötsaker. Så lite nu så ska vi hoppa in i tidsmaskinen och bege oss till Stockholm. Det är juni månad i Herrens år 1560. Och framför oss står han, landsfadern Gustav Vasa. Och det visste inte han då, men vi vet det nu, att det här som vi nu ska bevittna, det är hans sista riksmöte. Det är första gången, eller sista gången, som han uppträder offentligt inför rikets samlade ständer. Och det här året har börjat ganska dåligt. Tecknen har talat sitt tydliga språk. En massdöd har drabbat viltet i de svenska skogarna. Man har hört gråt från jorden, som från en människa som ligger för döden i dödsångest.
Det är ett dåligt tecken.
Det är ett mycket dåligt tecken. Döda fiskar har flutit in i massvis i flera svenska hamnar och ställt till problem för sjöfarten.
Det är till och med ett klassiskt dåligt tecken.
Mycket så, och ännu värre blir det i Arboga. En solförmörkelse, värre kan det ju knappast bli med 1500-tals mått mätt. Och i Stockholm har man sett kometer och eldklot på himlen.
Men inga kalvar med två huvuden.
Inga kalvar med två huvuden, men det här är illa nog. Så att folk förstår nog att onda tider och dåliga händelser är att vänta. Och när Gustav står här, så är det ju en gammal och sjuk monark som står framför oss. Han ångrar förmodligen all den här mjöden han har konsumerat och alla sötsaker han har förtärt. Därför att han har ju i princip inga tänder kvar. Han sluddrar kraftigt när han talar. Han har variga infektioner i hela käken. Han har ont i magen. Han lider av svår diarré. Han har en kronisk infektion i örat. Han är lomhörd. Han är halt på grund av en lårbensinflammation. Han är i ganska dåligt skick. Men trots då att han sluddrar svårt och ont i munnen, så försummar han inte detta sista offentliga tillfälle för att liksom klargöra för sina undersåtar, berätta om allt gott han har gjort för riket under alla sina år på tronen. Och som sagt, det här är hans sista framträdande, och några månader senare i slutet av september så är han ju död.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Så vi har här, Andreas, det är alltså en kung som plågas svårt av dåliga tänder och tandvärk, huvudsakligen orsakad av en överdrivet stor konsumtion av sötsaker. Och då tänkte jag fråga dig, tror du att Gustav Vasa var unik, eller är det här ett problem som han delade med flera människor i de övre samhällsklasserna i äldre tid?
Alltså, jag tror definitivt att det var ett delat problem. Det finns till och med historiska belägg för det. Alltså, det var ju mängder av potentater, kungar och drottningar och furstar som led av tandvärk och, vad ska man säga, bedrövlig tandhälsa på den här tiden. Ett klassiskt exempel, det är ju Elisabeth den första av England, alltså jungfrudrottningen. Enligt vad jag har förstått så var hennes tänder inte särskilt jungfruliga, if I may. Alltså jag såg någon slags diplomatrapport från slutet av 1500-talet och det var någon utlänning av något slag som besökte det engelska hovet. Och han skrev hem att han hade mött och observerat drottningen och var väl egentligen ganska imponerad av henne. Hon var väldigt majestätisk. Hon hade en så här magnifikt rött konstgjort hår, skrev han. Alltså hon hade en slags bizarr peruk och väldigt vänliga, intelligenta ögon. Men svarta tandstumpar. Och han skrev också då i parentes, tror jag, att det här problemet, den här defekten, lider ganska många engelsmän och engelska kvinnor av, för de har en så tydlig förkärlek för sötsaker. Det är ett känt exempel. Ett annat känt exempel som ju på sätt och vis ännu mer bizarrt, det är ju Louis XIV.
Solkungen.
Solkungen, ja. Alltså han drog väl ut samtliga tänder när han var typ jämnare med mig, mellan 45-50 någon gång där på 1680-talet. Delvis för att han led av så förskräckligt tandvärk. Jag tror han började successivt, en efter en. Men det bara fortsatte elände tandvärk. Så till slut bestämde då hans, jag höll upp att säga tandläkare, men några sådana existerade inte riktigt på den tiden, hans kirurg, att dra ut samtliga tänder. Och det gjorde han med besked. Delar av gommen flög med, uppenbarligen. Så förutom då att den här solkungen under resten av sin levnad fick liksom inmundiga sin föda genom ett sugrör, alltså finfördelad mat som han liksom surplade i sig, så hade den här maten tendens att komma ut igen genom majestätens näsa.
Usch.
När han skrattade. Och det är ju inte särskilt, vad säger man, konungsligt. Inte särskilt inte majestätiskt.
Inte speciellt konungsligt.
det är väldigt, väldigt intressant.
Ja. Och det är också, man säger ju idag att det här med tänder och tandhälsa är en klassfråga. Och det var det ju också på 15, 16 och 1700-talet, fast egentligen tvärtom.
Ja, det var helt omvänt.
För där var det ju faktiskt så att det var överklassen som hade råd att konsumera de här sötsakerna, ja, som hade problem med tänderna.
Ja.
Medan underklassens tandproblem var betydligt mindre omfattande och orsakade snarast då av dålig kost, alltså att det slets ner.
Ja, förslitning. Eller, precis.
Mer förslitning, ja, än frätskador av karies.
Det tror jag du har rätt i.
Och det fanns ju någon som sa det, att det förlåg en sanning då i de här bibliska orden att hungersnöd är tändernas rening.
Ja, ganska kärvt.
Det är ju
men
kärvt och cyniskt, men kanske
i det här
fallet slog det någonting i det här.
Ja.
Jag tänker också på en annan person som hade påfallande dåliga tänder. Det var ju USAs första president, George Washington.
Ja, just det. Ja.
Som inte heller lär haft en enda bissing kvar i munnen vid sin död. Och det är därför han har ganska konstig ansiktsform på en del avbildningar.
Just det.
Han är ju förmodligen uppstoppad i munnen. Han har alltså stoppat in bomull eller något för att liksom undvika att kinderna ska bli insjunkna.
Ja, just det. Så här stuffing.
Stuffing. Så vi kan ju liksom konstatera här då att liksom den dåliga tandhälsan orsakad av socker var i äldre tid faktiskt ett överklassproblem, motsats till idag.
Mm, i högsta grad.
Precis. Och då tänker jag så här, rent hypotetiskt. Vi utgår från att det är överklassen som har råd att köpa, äta mycket socker,
ja,
och äta liksom godis, ja, kakor, dricka söta drycker.
Ja.
Och det är också de som har politisk makt. Och de bör ju också i högre utsträckning än andra ha plågats av tandvärk.
Ja.
Då tänker jag så här, kan man tänka sig liksom att tandvärken kan ha haft en påverkan på historien, alltså det historiska förloppet?
Ja.
För det är klart att har man väldigt, väldigt ont så blir man också väldigt, väldigt arg,
ja,
och väldigt, väldigt irriterad. Kan man tänka sig, vad tror du Andreas, kan det liksom ha påverkat historiens gång, det här med de dåliga tänderna?
Alltså, det är en intressant tanke, och det finns väl egentligen en del belägg för det, va? Alltså, bägge de här potentaterna som du nämner nu, alltså som du har dragit fram, Gustav Vasa och George Washington, de var ju faktiskt kända för att vara ganska, de var ju ökända för sina raseriutbrott. De var ganska koleriska typer. Så det kan definitivt ha påverkat dem i deras maktutövande, tänker jag mig. Men då finns det i och för sig då, de som jag nämnde, Louis XIV och Elisabeth I, De var mer stoiska typer, i alla fall när de visade sig offentligt. Å andra sidan, de fattade också dåliga beslut ibland. Förhastade beslut, inte minst Ludvig den 14 mot slutet av sin levnad och allting bara brakade ihop. Han inledde en massa onödiga krig som han ångrade sen på sin dödsbädd. Så det är inte omöjligt. Jag menar, så att han led ju konstant av tandpina. Det måste Elisabeth den första också ha gjort. Så absolut inte omöjligt. Alltså jag tänker mig också att alltså förutom tandvärken i sig så måste det också påverka nattsömnen. Alltså de måste ju ha sovit skitdåligt, de här människorna. Så det tror jag. Och den tidiga moderna perioden, när sockret verkligen gör sin entré, är ju en väldigt, väldigt orolig och krigisk tid i Europas historia.
Så är det ju, och man ska nog komma ihåg generellt, om man bara även bortser från tandvärken då, att smärtan var ju närvarande på ett sätt som vi svårligen kan förstå idag, ja. Med tanke på att möjligheten att bedöva smärta var tämligen begränsade.
Ja.
Och jag tänker också på just den första Vasakonungen då, Gustav, när han ligger på sin dödsbädd. Han ligger på Stockholms slott, han våndas svårt. Dels har han ju själsliga plågor, ja. Vad är det som väntar nu efter döden? Men han har ju också fruktansvärt fysiskt ont, vilket påverkar hans humör. Som du nämnde, han får ofta raseriutbrott. Och det här får ju till konsekvens att hans barn inte vill gå och besöka honom. För han är bara arg. Och när de inte kommer och besöker honom så blir han ännu argare. Så jag tror säkert också då att, liksom att den här smärtan från tänderna och annat, men kanske framförallt från tänderna, eftersom tandvärk är så otroligt intensiv och påträngande, kan ha påverkat de här olika monarkernas beteende och agerande.
Och du nämnde Gustav Vasas barn. Jag kan inte börja tänka på Erik den 14. Han uppförde sig också ganska irrationellt ibland, och det har det varit många spekulationer om vad han egentligen led av. Har man kollat på tänderna?
Det kanske man skulle göra vid nästa gravöppning.
Är det som tandhälsan?
Tandhälsan kopplat till Sturemorden. Ja. Vem vet? Vem vet?
Precis.
Vem vet? Men jag tänker, vi kan ju alltid spekulera i om huruvida liksom tandvärken har haft liksom politisk betydelse, alltså styrt politiskt beslutsfattande och så. Men jag tänker också, det är ju samma personer som hade politisk makt som också hade makten att, eller råd att låta avbilda sig.
Just det.
Att skaffa sig konteface.
Ja.
Och de här porträtten har ju en sak gemensamt i äldre tid. De ler ju inte.
Nej.
Kan det bero på tänderna?
Inte omöjligt alltså. Absolut. Alltså, det kanske är svaret alltså liksom bakom det här med den här stora gåtan, Mona Lisas leende. Varför är det så kryptiskt? Ja, hon döljer sina fula tänder. Eller sina icke-existerande tänder. Absolut, det tror jag. Jag menar, om man kollar närmare på många av de här porträtten så ser deras munnar dessutom ganska märkliga ut. Jag tänkte på din historia här om George Washington. Kolla på Solkungen. Alltså, jag håller ju på med en bok om honom, så jag har fått anledning att liksom granska porträtten lite grann på sistone. Och hans mun ser också ut som om den har fyllts med någonting på många av de här stora porträtten. För att alltså, efter 1680-talet var ju liksom munhålan helt tom. Det har fyllts upp med någonting för att det inte ska se allt för insjunket ut på de här stora statsporträtten. Det här klassiska från 1701 där han står med den gigantiska hårbusken som liknar någonting från liksom The Ramones storhetstid. Hyacinthe Rigaud tror jag konstnären heter. Kolla på käkarna, kolla på munnen, det ser märkligt ut.
Ja, jag tror också alldeles säkert att det här är en av förklaringarna till att de inte visar tänderna.
Det tror jag.
Och så tänker jag också att det fanns säkert också att det här att inte le överdrivet mycket, att liksom vara behärskad, det tillåg också det majestätiska idealet. Mm. Så det är säkert en växelverkan däremellan.
Mm.
Det var ju någon 1600-tals människa som sa att man ska inte skratta som man visar tänderna.
Nej.
Det är ovärdigt.
Nej.
De enda som gör det är idioter, fyllon och apor. Och, ja.
Här kan man dock inte låta bli att tänka på det där sugröret. Och maten som liksom rinner ut i Ludvig XIV:s näsa.
Ja.
Var det värdigt?
Det var inte speciellt värdigt, men det är mycket, mycket otäckt. Men jag tänker så, det där förändras ju lite grann sen. Alltså när vi kommer in på slutet på 1700-talet eller under upplysningen så blir det ju ett mode att så att säga se fräsch och frisk ut. Och det påverkar ju också hur man ser på det här med tänder. För jag tänker mig på 1500-1600-talet var det ingen som reagerade svårt på att någon hade liksom svarta tänder i munnen eller små svarta piggar eller rent av var tandlös. Det liksom låg i sakens natur. Men när vi kommer framåt slutet av 1700-talet så förändras den här bilden. Och en av de som hade erkänt fina tänder, det var ju den franska drottningen Marie Antoinette.
Just det.
Från Österrike.
Ja.
Och mamma Maria Theresia hade ju lagt ner mycket möda och stort besvär just för att dottern skulle ha fina tänder. Så därför kanske det inte är någon slump att det första gången som tänder syns på ett porträtt är just i Frankrike. Och det är ju också under Marie Antoinettes tid som drottning.
Just
det är ju i samband med en konstbiennal i Paris som just hålls det. På Louvren.
Ja.
Det är en kvinnlig konstnär som heter Elisabeth Vigée-Lebrun som har gjort ett självporträtt. Och hon chockar ju de parisiska salongerna här genom att, vad är det man ser? Jo, hon ler. Och inte nog med att hon ler. Hon ler så att man mellan läpparna ser tänderna. Och det här, folk blev ju chockade. De här pudrade perukerna skakade på huvudet och gick hem och liksom muttrade skandal, skandal, skandal. Och så här får det ju inte se ut. Så det här förebådar ändå någonting nytt, tror jag.
Det tror jag också. Och här ska man kanske också nämna att jag tror faktiskt att det sker vissa framsteg inom tandläkekonsten där under andra halvan av 1700-talet. Inte minst i Frankrike, inom den franska eliten. Jag tror till exempel att man börjar använda tandborsten. Såna här pinnar med såna här borstar av vildsvinshår och annat för att förbättra tandhygienen. Så det hände någonting där under andra halvan av 1700-talet.
Och tandpetare fanns ju innan.
Ja, det är ett urgammalt instrument.
Det är jättegammalt och man har hittat egyptiska gravar och allt sånt. Men tandborsten, som sagt, det är ju någonting nytt.
På 1700-talet.
På 70, ja, precis.
I Europa, ska vi säga.
Absolut. Det är viktigt att lägga till. Det handlar just om Europa.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Alltså Gustav Vasa, tillbaka till honom, alltså. Han var ju känd för att vara ganska snål, skulle man kunna säga.
Men, sparsam.
Men just vad det gäller liksom sötsaker och lyx,
så han
var ju beredd att spendera liksom hur mycket som helst nästan. För det handlar ju om att han ville skapa ett hovliv enligt europeiskt mönster. Han ville ju verkligen bli liksom en förste bland första. Så han äter ju gott, han äter lyxigt. Han älskar marsipan, han älskar mandelkonfekt, han älskar bröstsocker. socker, ingefärskonfekt, nejlikkonfekt, dricker gärna mjöd, sötat med honung. Han älskade sött vin, så kallad bastard, som importerades från Spanien. Och som sagt var, han hade ju väldigt dåliga tänder när han dog, och man genomför ju en gravöppning på 1940-talet. Synen är ju skrämmande. Han saknar ju i princip helt tänder i överkäken och i princip i hela underkäken också. Så han måste ju haft, och han har ju de här kraftiga infektionerna som sagt var, så han måste ju haft både värk och en, ja, inte alltid genom angenäm andedräkt kan vi ju anta. Men jag tänker, alltså hur kommer det sig att vi börjar producera eller konsumera socker i Europa just på 1500-talet? Vad är det som händer?
Jo, men det hänger ihop lite grann med de europeiska upptäcktsresorna och sådär. Alltså det här med socker för det första kommer ju ganska sent till Europa. Jag tror första gången man nämner det i en svensk källa, det är väl på det är 1300-talet någon gång.
Ja, det har jag för mig. Ja. Det.
Och då är det så här, det är väldigt, väldigt, väldigt sällsynt och det är väldigt, väldigt dyrt. Men under slutet av medeltiden så övertar man det här med att odla sockerrör av araberna. Va? Man lär sig att framställa råsocker ur sockerrör. Och det är inte minst då portugiserna och senare också då spanjorerna och sen alla de andra kolonialmakterna som börjar uppföra sådana här sockerplantager på sina kolonier. Till att börja med runt omkring Afrika, som Madeira, Kanarieöarna till exempel, tror jag är en tidig sockerplantage. Men sen flyttas det här över till den nya världen, till Brasilien och till Västindien och så vidare. Så får man de här sockerplantagerna som man skeppar en massa stackars kedjade afrikanska slavar till. Som får utföra det här extremt tunga och ganska livsfarliga arbetet. Och därifrån skickas då sockret, råsocker till Europa. Där det då förfinas, blir olika typer av sötsaker, det blir till rom och så vidare. Så liksom sockret är väl liksom, vad ska man säga, ett av tre ben i den här famösa triangelhandeln. Och det leder till den första stora sockerrevolutionen kan man väl säga i europeisk kultur. Där på 1500-talet, 1500-1600-talet. Då det verkligen är en statusgrej. Jag tror till och med att det under en övergångsfas till och med är en statusgrej att kunna visa fram ett par ruttna tandstumpar. För det visar att man har råd att köpa socker. För det är under den här perioden, där 1500- och 1600-talet, som man vid de här barocka bjudningarna så bygger de sådana här skulpturer av socker som är så här superavancerade. Som folk kanske, de bygger katedraler av socker. Jag har till och med hört att lite senare under 1600- och 1700-talen då, så när man bjuder på kaffe och te så framställer man koppar och tefat av socker som de på något sätt smälte ihop med kaffet och teet. Jag vet inte hur det funkade i praktiken, men alltså så ut som att man käkade upp själva servisen.
Just för att visa att man har råd.
Ja, precis, för socker var överkomligt men det var dyrt.
Och det ligger ju också det här med synen på fetma, tänker jag också. Alltså att även var fet, alltså väldigt överviktig under 1500-1600-talet var ju också ett tecken på att man hade råd. Ja. Och var ju inte alls liksom, betraktat som ett folkhälsoproblem som det är idag.
Ja, precis, att för tjocka har dåliga tänder, det var som ett tecken på status. Alltså, det var ett statussymbol, tror jag, under en övergångsfas.
Så precis här i början så är ju socker, precis som du säger, det är en statusprodukt. Det är nästan på det mest exklusiva man kan bjuda på. Men det är ju också medicin. Mm. Man ordinerar ju till exempel sirapslavemang mot förstoppning. På apoteken säljer man ju också olika typer av sockerprodukter. Man säljer syltade bär, man säljer konfekt. Ja. Och det tycker jag är rätt spännande att just ordet konfekt kommer ju av, det är ju egentligen, alltså socker var ju en av apotekarnas absolut viktigaste ingredienser, och då hade man ju alltså medicinskt verksamma örter som man konserverade i sirap och så paketerade man dem i härdat socker, och då blir det någon slags konfekt eller någon form av pastiller. Ordet konfekt eller confectio kommer ju av latinets conficare som betyder tillreda. Och det var ju just det som apotekarna gjorde.
Ja, just det.
Det är rätt roligt, den etymologiska betydelsen av konfekt, att det egentligen är en slags medicin från början.
Det var väldigt flytande gränser då, mellan medicin och godis.
Och det här delar ju faktiskt sockret med tobaken,
just det.
Som också då är en lyxprodukt och som också anses vara liksom medicinskt nyttig. Just det. Men jag tyckte det var lite roligt, jag läste just om Gustav Vasas mandelmassa som han tyckte så mycket om. Men även mandelmassan liksom, fanns ju också att köpa på apotek.
Mm.
Och ordinerades mot olika typer av besvär. Och under katolsk tid, för att göra liksom mandelmassan ännu mer medicinskt verksam, så kunde den alltså stämplas med helgonbilder. För att liksom öka mandelmassans helande kraft.
Ja, just det.
Det är ett steg bort från hur vi betraktar mandelmassa idag.
Onekligen.
Men vad händer sen då? När börjar sockret liksom lämna de absolut finaste kretsarna och liksom bli mer, kanske inte folkligt, men närmast någon form av medelklass eller borgerlighet?
Ja, det är väl där i mitten av 1800-talet ungefär. Det kommer väl liksom den inleds den andra sockerrevolutionen som jag förstår det. Och det tror jag i alla fall hänger delvis ihop med att det här slaveriet avskaffas. För att man har hållit igång en ganska, vad ska man säga, antikverad, föråldrad typ av sockerproduktion i många, många hundra år, bara som man liksom kunde göra det. När det avskaffas så börjar man ganska snabbt utveckla nya, billigare metoder. Till exempel så börjar man liksom framställa råsocker ur sockerbetor. Och det har den stora fördelen att det är något man kan odla i Europa, till och med i Sverige. Och det gör att socker blir billigare. Det blir mer tillgängligt, även för vanliga människor. På 1800-talet kanske inte är någonting som ingår liksom i vardagskonsumtionen. Men alltså i slutet av 1800-talet i alla fall så kan ju även i Sverige då vanligt folk köpa en strut karameller på en marknad och sådana saker.
Och då var det fest?
Ja, då var det verkligen party. Alltså, så var det inte på 1600-1700-talet. Så det liksom sockret började långsamt sippra ner till de bredare befolkningslagen under 1800-talet.
Via någon slags borgerlig kafékultur däremellan. Och sen kommer de här marknadens karamellkokare.
Ja, precis. Jag har knappt nämnt te och kaffekonsumtionen på 1600-1700-talet. Det är också en del av det här. Va? Men det är ju ändå på en lägre elitnivå.
Och fortfarande en ganska liten grupp i samhället, precis, som har tillgång till det. Jag tänker just på det här med socker som en festprodukt. Jag tänker på Emil i Lönneberga.
Mm.
Jag tänker på den stackars pigan Lina som lider något fruktansvärt av tandvärk efter aktionen i Backkorva.
Just det.
Där det lokala fyllot, bulten i Bo, har bjudit henne på alldeles för mycket karameller.
Just
marknadskarameller.
Det var en sån där karamellstrut.
Och det är liksom så här, det här var once in a life, eller en gång om året kanske, stor händelse.
Ja.
Och man äter karameller och man äter alldeles för mycket karameller.
Ja.
Och det här var priset man då kanske fick betala eventuellt. Då.
Just det.
Men du nämnde sockerbetorna och sen helt plötsligt får ju socker, det blir ju en slags sockerboom.
Ja, och det kanske är en tredje revolution egentligen. Då, för det händer någonting, inte minst i Sverige då, på 1930-talet. Va? Då liksom sockret verkligen får sitt folkliga genombrott. Alltså gå från att vara den där lilla lyxen som man unnar sig lite nu och då till att bli alltså ett baslivsmedel. Va?
Det blir, och ett rekommenderat baslivsmedel.
Ja, exakt. Som liksom lyftes fram i så här statliga upplysningskampanjer sponsrade av svenska, vad heter det, sockeraktiebolaget SSA.
SSA heter det, ja, precis.
Ja. Exakt. Som framhävde socker som både modernt, rationellt, sunt.
Mycket energi för pengarna.
Väldigt, väldigt energirikt.
Gott.
Ja, innehåller en massa nettokalorier som då ansågs vara då någonting enbart positivt. Alltså min farmor och farfar var ju produkter av det här, deras sockerkonsumtion. Alltså socker ingick i allt.
Jag läste att någonstans här, alltså den stora genombrottet här kom någonstans på 30-talet och framåt och liksom egentligen sammanfaller ganska väl med det svenska folkhemsbygget på något vis. Och att man då börjar, alltså får nästan inte konsumera socker alls.
Nej.
Till att få en årskonsumtion på 50 kilo per person och år. Alltså det är helt otroligt.
Det är helt insane.
Vad det gäller liksom den här sockerkonsumtionen.
Men det är helt sinnessjukt egentligen när man tänker på det. Men alltså det förvånar mig inte. Alltså jag kommer ihåg det här från min egen uppväxt. Det var socker överallt.
Och då förstår man ju också att här någonstans så börjar för att den höga sockerkonsumtionen kommer att bli ett hälsoproblem.
Ja.
Både vad det gäller liksom övervikt men också vad det gäller tandhälsa.
Precis. Alltså,
när är det man ser det här sambandet mellan socker och karies för första gången?
Ja, en milstolpe i det sammanhanget är ju de här sockerexperimenten då, rätt tvivelaktiga sockerexperimenten som utförs då på det här Vipeholms anstalt för sinneslöja som det heter, som ligger här i närheten av Lund där vi nu befinner oss. Alltså det utförde man ju ganska milt uttryckt tvivelaktiga experiment på de intagna som tvångsmatades med cola, va? Mm.
Speciellt klistrig kola som verkligen precis. Skulle fastna i tänderna.
Och där kunde man konstatera efter 10 år att de här personerna utsattes då. De fick ju tandröta, alltså mängder av tandtroll som det hette på den tiden. Alltså deras tänder ruttnade, de fick ju svåra kariesattacker. Så här kunde man liksom belägga vetenskapligt att det finns ett samband mellan sockerkonsumtion och karies. Och det vänder ju.
Ja, och där ringer ju en larmklocka.
Exakt, exakt.
För jag tänker på, du och jag är ungefär lika gamla ju. Och vi har ju, om vi tänker tillbaka på vår egen skoltid, så alltså, vi hade ju en kvinna som var konstant kvinna i våra liv under många år, nämligen flortanten. De här små plastmuggarna med flor och ljudet då av först den djupa sucken när det knackade på dörren och in kommer flortanten.
Nej!
Och sen ljudet av 30 små barnamunnar som liksom silar den här vätskan mellan tänderna. Precis, i 4-5 minuter och sen ett unisont spott. Och så här, den här dova, den här flårsmaken, så jag kan fortfarande komma ihåg hur det smakade.
Ja, jo.
Men det här var ju naturligtvis, vi tyckte inte det här var gott, men det var ju all välmening. Och det här var ju också, det var ju ett folkhälsoprojekt, vi skulle få bra tänder. Men om man skulle sätta något slags startår för den svenska liksom, tandvårdens historia, startpunkt, finns det någon sån i Sverige?
Ja, men det är väl där, är det inte 1663, 1600-talet va, då liksom Collegium Medicum styr upp det där lite grann och börja kräva någon slags intyg, va? Eller vad är det, någon slags legitimation, va?
Ja, det blir någon slags legitimeringsförfarande egentligen. De skulle visa upp sina kunskaper och färdigheter i praktiken inför det här medicinalkollegiet.
Ja, och det är inte smeden inte minst som används i det här, som en slags praktiskt utövande tandläkare. De drar ut händer helt
det
enkelt.
Det är det, och det där är ju ett problem för att smederna, de har ju ganska starka nypor.
Det har de ju.
Och det är klart att det där kunde ju orsaka ganska svåra skador på patienten. Alltså när man fick med sig en bit av käkbenet eller ganska mycket av tandköttet.
Eller gommen.
Eller en del av gommen.
Solkungens fall.
Precis. Och jag tänker återigen då på den här stackars pigan Lina. Ja. När hon kommer tillbaka från backkorva, fruktansvärt ont i tänderna. Vad ska man göra? Och då har vi alla de här folkliga försöken. Ja, men vi binder en tråd i tanden och så försöker vi dra ut den med hjälp av en häst och ryttare. Ja, det går inte. Hon får hoppa från en taknock när ett snöre är fastnat i tanden. Och hon ska liksom hoppa och det fungerar inte heller. Och det slutar med att den desperata stackars pigan får gå till Smedpelle. Som då, jag kommer ihåg hur det ser ut i de här böckerna, Emil-boken som jag har hemma. Den här svartmuskiga smeden som är liksom svart av sot, som står med en jättestor tång där hennes utdragna tand glimmar. Och hon går därifrån och håller sig om den verkande
käken. Ja, hon hade en rejäl bula på kinden.
Hon hade en rejäl bula på kinden.
Men han var ju legitimerad. Det är det som är så bisarrt.
Han var ju det.
Någon slags diplom. Så man tänkte ju annars, Collegium Medicum.
Man tänkte ju annars då liksom att det här med smeden och det var en myt. Men det är det ju absolut inte. Och det fanns ju andra som här gör det själv. Saker man försökte göra med tänderna, allt från hälla i brännvin, snus, hönsträck, glödande spikar och ganska obehagligt.
Fylla munnen med blodiglar kunde man också göra.
Det kunde man göra, låta sig igelbita. Alltså, då fanns det någon handbok där det stod att det kan man visst göra, men man får vara väldigt försiktig. Därför att om igeln sliter sig och den som man råkar svälja den, så kan det bli väldigt tråkiga konsekvenser. Och det förstår man ju.
Då kan man få så här åderlåtning inifrån på något sätt.
Precis, och det är inte riktigt vad man har tänkt sig kanske. Men jag tänker också på det innan vi avrundar det här med att det är ju svårt för oss att tänka, men det fanns ju en tid när tandutdragningar var ett marknadsnöje.
Just det.
Där liksom smeden hade en liten scen där man tog upp patienten på, och så kunde de andra liksom glädjas åt den här stackars patientens vånda. Och ibland så gav man dem ju droger, lustgas var ju populärt, och då kunde folk skratta åt när han eller hon raglade runt på scenen.
I en lustig dans,
och det är ju långt borta från vår betydligt bättre och kliniska tandvård idag. Gudskelov.
Kanske lite tråkigare då, men...
Ja, men gudskelov får man väl ändå säga. Men jag tänker så här, vi brukar ju alltid så här avslutningsvis ibland blicka framåt lite. Ja. Bara för att visa att vi inte bara tittar tillbaka.
Det är allt det här jag brukar bli lite nervös.
Precis, men det här finns ingen anledning till nervositet. Det här är en enkel framtidsspaning, Andreas. Jag tänker på det här med sockrets framtid.
Ja.
Alltså, vad tror du? Vi har likheter mellan socker och tobak.
Ja.
Från exklusiv njutningsprodukt och medicin till big no-no. Vad tror du, hur kommer sockrets eftermäle se ut? Kommer det hamna på samma historiens wall of shame, skammens vägg, som tobaksrökningen?
Ja, som tecknen i skyn ser ut just nu, så ska jag nog säga, svara ja på den frågan, svara jakande. Alltså det är ju väldigt mycket som tyder på. Alltså jag är ju själv ganska försiktig i min sockerkonsumtion utan att på något sätt vara extremist i något avseende. Och jag tror att då yngre generationer är ännu mer försiktiga och har väl kanske mer än, vad ska man säga, ideologisk underbyggnad bakom det här. Det finns ju så här socker... politik pratar man ofta om på daghemmen och sådana saker. Så visst, absolut. Men det beror på hur de politiska konjunkturerna utvecklar sig i framtiden. Alltså det kan ju också komma någon slags motreaktion. Det är inte omöjligt.
Absolut. Och jag tror också då att framtidens anledning till att man kommer kanske då betrakta sockerkonsumtion som otroligt farligt och skadligt och kanske då nästan på lite skämmigt. Det har nog inte, kanske inte så mycket med tänderna att göra som med den allmänna folkhälsan.
Ja.
Så jag skulle faktiskt, med risk för att sticka ut hakan, så tror jag att sockrets roll som liksom den som förstör tänderna, den tror jag är över.
Just det. Mm. Det handlar mer om fetma.
Ja. Så den moderna tandvården är tillräckligt effektiv.
Just det.
Vi kommer slippa Gustav Vasas öde.
Skönt.
Ska vi runda där?
Det gör vi.
Tack adjö. För idag.
Adjö. Hej. Tack.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.